Vi ska läsa tillsammans från Johannes. 11 kapitel, och jag kommer att ta i några versar i det här sammanhanget så att du följer med lite grann utifrån det vi ska tala om idag. Frukta inte morgondagen, Gud är redan där. Vi läser Johannes 11:1-7. En man som hette Lazarus var sjuk, han var från Betania. Den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sade han: Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han ändå 2 dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar: låt oss gå tillbaka till Judén. Så läser vi från vers 20 till vers 28. När Marta fick höra om att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar dig till sig. Så läser vi från vers 38 till 44. Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa: ta bort stenen! Den döde syster Marta sa till honom: Herre, han luktar ju redan. Det fjärde dagen. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: gör honom fri och låt honom gå. Herre, jag tackar dig för den här stunden och jag tackar dig för att du själv är här mitt ibland oss. Jag tackar dig för att du är livet, du är uppståndelsen, du är sanningen, du är allt det vi behöver. Och jag tackar dig för att ditt ord är sanning. Ditt ord talar ut det tankar du har för oss, det löften du har för oss. Och jag tackar dig för att ditt ord idag ska få bli verksamt och verka i allas våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska ta fram bild nummer 2 här. Ska ni få se. Så här är det. Marta och Maria, de tar för givet att Jesus ska komma på en gång. Men det märkliga är att han stannar 48 timmar innan han ger sig iväg. Det innebär att det tar 4 dagar innan han äntligen når fram till Betania. Och snacka om förvirring kan jag tänka mig hos de här systrarna. Vad var det som hände? Kunde han inte skynda på lite grann? Var är Gud? Var finns han? Varför bryr han sig inte? Varför gör han ingenting? De hade ju skickat den här hälsningen till honom att: Herre, den som du har kär ligger ju sjuk. Så hallå, rappa på lite grann, skynda dig. De visste att Jesus älskade Lazarus. Och de kunde inte få det här att gå ihop. Jag tror att du och jag många gånger lever i en sån här så kallad mellanperiod. Då vi befinner oss i svåra tider, det är kaos i våra liv och vi upplever ångest och fruktan och rädsla inför det vi står i. Och samtidigt, å andra sidan, så ska vi försöka greppa det här hoppet. Det här ordet som säger att Marie, det här kommer att gå bra. Du ska se det fixa sig. Och vi är i den här mellanperioden och kämpar med vår fruktan. Och vi önskar så att vi skulle få höra de här orden att den här sjukdomen, det här som du går igenom, det är inte slutet. Det är lugnt, det kommer att ordna sig. Allt det här är bara till Guds ära. Men livet är livet och det är inte så enkelt. När Marta fick höra att Jesus hade kommit så går hon ut och möter honom. Och hon säger de här orden. Herre, om du hade varit här så skulle han inte ha dött. Men också nu vet jag att vad du än ber Gud om så ska du få det. Häftigt. Så stort. Det är en tro mitt i all sorg. Mitt i all fruktan. Men samtidigt så är det så lätt att tänka. Om du ändå hade varit här. Den här första meningen som hon säger. Att om du ändå hade varit här så skulle det inte ha hänt. Och förvirringen är total. Det är så lätt att tänka. Du svek mig. Du gav upp Gud. Du svarade aldrig. Du stängde dörren. Du gick. Men så säger hon de förlösande orden. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber om. Vet ni, jag tror att när fruktan tar över så får vi en förlorad kraft. En kraft som innebär att vi kan inte agera. Vi blir liksom helt lamslagna och vi tappar motivation och ork. Men vet du att mod, det är att vara rädd men att övervinna rädslan för det som behöver göras. Låt mig ge er ett exempel. Ni känner till David när han möter Goliat. Eller hur? Jag hoppas ni gör det. Det är i alla fall en liten kille, en herdepojke som ska möta en stor stridshjälte. Han heter Goliat. Han var 3 meter lång nästan. Och han kommer och han utmanar hela Israels här. Och han vrålar ut. Skraffa fram någon här nu så vi kan slåss, säger han. Någon måste det väl finnas. Och han är riktigt spydig den här karen alltså. Men så kommer David, den här lille herdepojken. Han kliver in på arenan. Han tar fram en av sina stenar. Tar sin slunga i handen. Och så slungar han iväg den här stenen. Men innan det så säger han så här till kungen och alla andra. Ingen av er bör tappa modet. Det här fixar vi. Så han går fram till jätten Goliat och så säger han så här. Du kommer mot mig med svärd, spjut och lans. Men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren, han ska överlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och jag ska ta huvudet av dig. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Halleluja! Hela Israel, hela världen ska förstå att det finns en Gud. Hela denna skara ska förstå att det är inte genom svärd och genom spjut som Herren räddar. Striden är Herren och han ska ge er i vår hand. Vet ni, David ser. Han ser det som andra inte ser. Han såg jätten, men han såg Herren mycket mer. Fruktan, hörni, det kan bli som stora jättar i våra liv. Har ni upplevt det någon gång? De kan bli som stora jättar i våra liv. Men David, han var en vanlig kille. En vanlig man. Han var precis som du och jag kan tänka mig. Han gjorde sina misstag. Absolut. Men de gånger han inte hade fokus på Gud, då föll han. Men de gånger han hade fokus på Gud, då föll jättarna. Var har du fokus när du möter dina jättar? Vi går vidare i texten och där så säger Marta, Herre, jag vet att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Och då svarar Jesus, din bror ska uppstå. Lite sådär, okej. Men han fortsätter och så säger han så här. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vi har här ett av de mäktigaste orden. Jag är. Jag är. Och det som Jesus ger oss. Han drar här uppståndelsen rakt in i nuet. Han är uppståndelsen och livet. Och han säger inte att den som dött i tro ska bli levande igen. Utan att han lever trots tecken på motsatsen. Jesu ord går över allt förstånd i det här sammanhanget. För han drog ner evigheten och himlen ner på jorden. Och in i din och min tid. Vi behöver inte frukta morgondagen. Gud är redan där. Vi tar nästa bild. Hör du när Jesus viskar ditt namn? Hör du det? Är det inte så att när fruktan tar tag i oss så är det så lätt att börja tänka negativt? Vi tänker och hör och tänker så här liksom att det är kört, det här kommer inte att gå. Och Gud svarar inte på bön, han har övergivit mig. Jag vet inte hur det är för dig, men det är väldigt nära till hans. Jag har tänkt om tankarna, hallå Gud, var är du? Var är du mitt i allt det här? Men Marta, hon går fram till sin syster och så viskar hon. Mästaren är här och kallar dig till sig, till dig. Hör du när han viskar ditt namn? Gör du verkligen det? När han kallar på dig? Har du då modet att stå upp och gensvara? Vet du, jag tror ofta att den heliga ande viskar inom oss. Att han försöker ta sig fram liksom i bland alla röster som vi hör. När jag hör Jesus viska inom mig så ber jag också samtidigt om att ge mig modet att tro dig om allt. Att stå emot all den här fruktan, all rädslan och allt det här som vill ta över. För jag vet trots allt att dina löften Gud, de håller, de bär, de är starkare än någonting som finns annars runt omkring mig. Kan vi höra och urskilja Jesu röst? Kan du höra när han viskar till dig? Kom, jag, mästaren, är här och kallar dig till dig, till mig. Jag var med om en speciell händelse, inte bara en gång. Jag har faktiskt varit med om det flera gånger då jag har fått höra Guds röst inom mig. Och det är klart att man tänker ibland, är det här Gud, eller hur? Men jag har slutat tänka så vid det här laget. För det finns ett fantastiskt bibelord som säger så här att Gud är den som verkar i vår vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och om jag litar fullt ut på det, då är jag trygg med att det är Jesus som verkar genom mig. Och när jag får en idé, en tanke, en vision, en plan, då är jag snabb att försöka genomföra den. Därför nu är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens tid. Du och jag, vi har inte tid att hålla på och dutta med tiden hit och dit. Har vi det? Jag tror inte det. Utan nu är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Jag minns vid ett tillfälle, jag kan ta det här exemplet med lillbrorsan. Som kom till tro på ett väldigt, väldigt konstigt sätt. Alla mina syskon var frälsta när jag var ung. Men tyvärr hände det så mycket i vår familj och så att alla lämnade utom jag. Och jag har fått sett dem komma tillbaka. Jag har en syster som jag väntar på. Men tre stycken har kommit tillbaka på helt mirakulösa sätt. Och Gud har bara kallat dem utifrån den de är och hur de behöver möta Jesus. Och Magnus, han älskar att fiska. Han är en stor fiskare. Han ger sig iväg upp till Norrland flera gånger, ibland på ett år, och ska fiska. Och vid det här tillfället så hade han kört förbi Lapplandsveckan och ska igenom Lapplandsveckan. Det är alltså en liten ort uppe i Norrland där man har en stor konferens. Och när han kör förbi där igenom Husbondliden, visst är det Husbondliden, Roger? Ja. Då upplever han att han ska åka in. Och lyssna. Så han går dit. Han kör bilen in till tältet där man har mötena. Och han sitter där i bilen och vill lyssna på sin popmusik. Men det går inte. Det är för att radion slår om hela tiden till mötets sändning som gick i kanalen. Och han blev lite irriterad. Han tar sina cigg och han röker. Och han sitter där i sin fiskeutrustning. Och tänker bara, det här är ju löjligt. Varför sitter jag här? Så kommer en tjej fram. Och frågar, vad gör du här? Ja, det vet jag inte, säger han. Har ingen aning. Jag bara sitter här. Ja, men kommer jag in på möte, säger hon. Så Mange, han följer med in. Och där och då får han möta Jesus till frälsning på ett helt underbart sätt. Och Jesus bara sköljer över honom med hans kärlek och förlåtelse. Efter ett tag där så ringer ju Magnus. Och så säger han, du Marie, det är ju faktiskt så att jag behöver komma iväg på något möte och så. Och det är väl alltid någonting bra, typ i Stockholm. Ja, jo, det är ju, säger jag då liksom. Det kan det ju vara. Ja, men jag drar ifrån Hofors. Det ligger alltså i Gästrikland vid Dalgränsen. Jag kör mina 2,5 timmar och kommer till dig. Och jag bara kände inom mig, nej. För vet ni vad? Gissa vem som behövde uppmuntran. Gissa vem som var trött. Gissa vem som satt och tyckte synd om sig själv. Och tänkte, men jag då? Jag behöver få komma iväg och få någonting av dig, Gud. Och att någon skickar en liten hälsning eller någonting sånt här. Jag vet inte om du har upplevt det, men jag har det i alla fall. Men inte kan man säga nej till brorsan, eller hur? Så jag bara lite käckt sådär. Kom du bara, vi åker iväg. Så han kommer och vi åker iväg till en kyrka. Jag är väl sådär lite motligt, glad, intresserad. Men jag försöker bjussa till lite grann. Så vi kommer in där och vi sätter oss och Mange, han är jätteglad, han tycker det här är helt underbart. Och jag bara sitter där och ja, det var surtigt alltså. Det var inte alls bra. Och vad händer? Då hör jag den här stilla viskningen inom mig. Marie, ser du kvinnan som sitter där borta? Ja, jag gör väl det då. Ja, men ser du henne? Ja. Jag vill att du går fram till henne sen. Och du ska ge henne pengar. Och jag bara, nej, nu skojar du väl ändå. Menar du det? Ja, du ska göra det. Och det var en motstridighet inom mig. Därför jag kände mig lite så där orättvist behandlad. Men jag då? Är ni med om att det känns så ibland? Alla andra ska liksom bli så välsignade, men jag vill också få uppleva det här. Ni har det så bra i Uddevalla, märker jag. Vad härligt. Ja, det är gott. Bless you. Bless you all. Okej, mötet tar slut. Jag lyder. Jag tar upp den här slanten. Jag går till henne. Och jag ger det till henne. Och säger bara, Gud välsigne dig. Så går jag därifrån. Och så går det ett tag i bön och så. Så kommer hon fram till mig sen. Tackar för pengarna. Och så berättar hon kort sin historia. Och då visade det sig att hon och hennes man var på flykt. Och de var på flykt på grund av sin tro. Flykt ifrån Sverige. För de kunde inte bo kvar. De hade sålt och gjort av med det mesta och var nu på väg. Och de var totalt utarmade. Ja, jag skämdes. Men också kände jag en stor tacksamhet över att jag hörde den där viskningen och att jag lät den få ta plats. Trots mina tankar om vad jag ansåg skulle vara det bästa så hade Gud en så mycket större plan. Och det här har lärt mig något och det är att det finns alltid en orsak till varför Gud ber oss göra saker. Det finns alltid också en tanke bort. Att det handlar inte bara om dig, Marie. Det finns andra människor som behöver mig lika mycket. Gud välsignar oss på olika sätt. Jag fick bli till en välsignelse trots att jag kände ett motstånd. Och kvinnan fick uppleva välsignelse. Att känna motstridigheter, det är okej. Men det gäller att urskilja. Att kunna gå vidare och göra det som är rätt. För vet du, fruktan och osäkerhet, det får inte plats i ett modigt hjärta. Vi går vidare i texten och där läser vi att Jesus grät. Och grundtexten här säger att han fällde tårar. Han grät på riktigt. Och det används bara här i hela Nya testamentet. Och det här säger mig att Jesus, han står hos dig och mig. Och han gråter. Han säger: gråt mitt barn. Jag gråter med dig. För han har känslor. Han känner med dig i din ensamhet. Han känner med dig i dina tvivel och i din sorg och i din fruktan. Han stannar inte bara där. Nej, han gör inte det. Det är för att fruktan binder inte Jesus. Det är det som är så fantastiskt. Han låter inte den ta över hans liv. Utan han säger helt enkelt: ta bort stenen. Ta bort stenen. I den här berättelsen, när han har sagt det, så säger Marta: men herre, han luktar redan. Det är ju fjärde dagen. Och vips, så försvann det här modet som sa att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Bara sådär, hoops. Han luktar ju redan. Var tog Guds löften vägen? Är inte det här lite klassiskt också? Hur vi hoppar fram och tillbaka liksom. Först, Gud ska ge oss allt det vi behöver. Och sen, whoops, och det luktar ju redan. Har ju bett för det här i 5 år. Han har ju inte blivit helad än. Mina barn har inte kommit till tro än. Mina kompisar vet inte ens om att jag tillhör Jesus än. När ska jag få mod att tala om att jag är en kristen? Det är märkligt alltså. Var tog helt plötsligt tron vägen? Men Jesus, han säger så här, helt klart och tydligt bara: ta bort stenen. Och han tydliggör här att oavsett omständigheterna så kan han göra under. Hör du det? Att oavsett omständigheterna, oavsett hur mycket fruktan du har, oavsett hur lite tro du har, även om du hoppar fram och tillbaka och liksom och velar, jag tror ena minuten och den andra gör jag inte, så säger Gud: ta bara bort stenen och jag kan göra under oavsett omständigheter. Det är den Gud jag tror på. Och jag hoppas jag får dela det med dig. Att du också tror på den Guden. Att han kan göra under. Amen. Vi går vidare i vers 43. Så säger Jesus så här: Lazarus, kom ut. Och han kommer ut. Han kommer ut med sina fötter och sina händer inlindade i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, lite så här enkelt kan jag tänka mig: befria honom och låt honom gå. Befria honom och låt honom gå. Ni vet om att genom Jesu död och uppståndelse så har du och jag fått upplevt frälsningen. Genom hans seger på Golgata så är allting klart mellan dig och Gud. Jesus har banat en väg. Han har gjort det så lätt för oss att få kontakt med Gud. Han är den som klär av oss våra smutsiga kläder. Han är den som vill ta bort det här skynket framför våra ögon. Så att vi tydligare kan se och förstå vem han är. Och vad han står för. Vad han erbjuder oss. Men om du och jag går omkring här med en liten boja då och då. Eller låter det här skynket liksom få täcka vår syn. Då är det lätt, ännu lättare att hamna i tvivel. Att hamna i oro, att leva i fruktan och tappa fokus på vem Jesus är. Så oerhört viktigt för dig och mig att vara rena så att ingenting hindrar oss att ha en rätt relation med Jesus. Jag minns när jag startade Junia så hade jag en tuff tid i mitt liv. Jag var svårt sjuk och vi var i en situation i vår familj att om vi skulle kunna starta Junia så skulle vi behöva ett starta eget bidrag. Och vi trodde att det här skulle ske. Jag ska göra en lång historia kort. Men det visade sig att vi får inte det här starta eget bidraget som jag trodde verkligen att vi skulle få. Då började Gud tala till mig. Men han talade till mig på ett väldigt unikt sätt. Han bearbetar min tro. Vilket innebar att jag upptäckte att jag hade ingen tro helt plötsligt. För om det var Gud som hade sagt att det var så att vi skulle starta Junia och det här inte skedde. Kan det vara så att jag aldrig har hört Gud då i mitt liv? Har jag bara inbillat mig allting? Så jag stängde in mig i vårt sovrum. Och där var jag i flera dagar. Och jag grät. Och jag var arg på Gud. Ingen fick komma in. Ingen av våra fyra barn håller utanför liksom. Och stackars Roger, han sprang och smög omkring där och bara, vad ska jag göra med kvinnan liksom? Men han är ju pastor så han fixade det där, så det gick bra. Men jag hade den här kampen. Jag var så osäker och jag kände mig så liten. Och en dag så ringer en god vän till mig och så säger hon så här, nu är jag i Stockholm på möte och jag vill att du kommer dit så vi kan träffas och prata lite granna. Och jag var inte alls på humör för det. Men man ska vara rädd om sina vänner. Så jag sminkade till mig lite granna och åkte in till stan. Så sätter vi oss där och fikar. Och så berättar jag lite kort för henne vad som har hänt. Och så säger hon så här, Marie, en sak ska du veta, säger hon. Att om vetekornet inte faller ner i jorden och dör så kan det inte uppstå till liv. Om vetekornet inte faller ner i jorden och dör så kan det inte uppstå till liv. Och det hände någonting inom mig. Jag fick tag på någonting. Jag började fatta, men jag kunde inte greppa det. Jag åker hem, jag stänger in mig, jag ligger där i sängen. Men Guds ande börjar verka. Och Gud talar om för mig och gör det klart för mig. Marie, en sak ska du veta. Att det du nu kommer att göra, det som är allt i ditt liv. Det handlar om mig, säger Gud. Det handlar inte om det som är så klassiskt i vårt samhälle. Om jag, mig och mitt. Eller hur? Tänk på mig då. Men jag då? Har inte jag rätt till det här? Allt det här klassiska som vi liksom absolut ska ha till vilket pris som helst. Jag fick begrava mitt eget jag. Och jag tror personligen att vårt jag, det är den största grej vi kan ha i våra liv som hindrar Gud ifrån att göra hans vilja med oss. Det är vårt jag. Jag hoppas jag inte sårar dig, men jag tror faktiskt det. Därför vi är så uppe i oss själva så många gånger så vi till och med tappar fokus på att Gud är Gud. Han som säger om sig själv, jag är. Och när jag fick tag i det här och det började liksom bli klart för mig att Marie, nu ska jag gå in i det här. Jag och Gud. Inte jag, mig och mitt, utan jag och Gud. Då kom tron tillbaka. Då kom glädjen tillbaka. Då kom frimodigheten tillbaka. Och då blev det det här som är så klassiskt mig. Jep, då kör vi. Nu går vi. Så tog vi lån på vårat hus och så startade vi Junia. Bild nummer 4. Ändra dina tankar, ja, och du ändrar din värld. Jeremia 29:11 säger så här, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Och i 5 Moseboken så säger han så här, Mose, jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt er liv och död, säger Gud. Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva genom att du älskar Herren din Gud och lyssna till hans röst och håller dig till honom. Till detta betyder liv och lång levnad för dig. Guds tankar för dig och mig är fridens tankar. Inte ofärdens, utan fridens tankar för att ge oss en framtid och ett hopp. Vi ska inte leva under omständigheterna. Du och jag ska leva trots omständigheterna. För de finns i våra liv, eller hur? Men vi ska leva trots dem. Vi har ett val, du och jag. Det är att antingen låta våra känslor av oro och fruktan styra. Eller så kan du och jag låta Guds ord och hans sanning bli verksamma i våra liv. Det fanns en film som gick för många år sedan som hette The Life of Pi. eller Pi eller vad man nu sa. Ja, spelar ingen roll. Den gick på bio för några år sedan. Och det här handlar om den här killen Pi. Jag säger Pi nu, det kanske är fel, jag vet inte. Ja, men är det okej? Okay? Okej, ja. Han hamnar i alla fall ute till havs. Och han är på en båt tillsammans med en med massa cirkusdjur. Den här båten går under och Pi kommer tillsammans i en livbåt med en bengalisk tiger på över 200 kilo. De två sitter tillsammans på den här, i den här livbåten. Medan de befinner sig i livbåten så börjar Pi analysera sin rädsla lika väl för havet som för tigern. Men Pi inser att det går inte att resonera med rädslan, utan han ger det här rådet. Lyssna nu. Du måste göra vad du kan för att nämna den vid ditt vid dets namn. Du måste göra vad du kan för att ordens ljus ska lysa på den. För om du inte gör det, om din fruktan blir ett ordlöst mörker som du undviker, ja, kanske till och med lyckas glömma, då öppnar du dig för ännu flera ångestfyllda attacker eftersom du aldrig på allvar tog upp kampen mot en motståndare som besegrade dig. Jag har bestämt mig för att tro på Guds ord. Jag har upptäckt att jag mår inte bra av att ena dagen tänka, åh, det luktar redan. Och nästa dag, Gud kommer ge mig allt vad jag behöver. Nej, nu har jag bestämt mig. Jag vill hellre vara ärlig. Jag vill hellre vara ärlig med Gud och låta honom få veta och förstå, ja, jag är förkrossad. Jag är svag. Jag är liten. Jag fixar inte det här, Gud. Men jag nämner min fruktan vid namn. Jag talar ut den. Och så ber jag Gud ta hand om den. På det sätt som bara han kan göra. Och det är så jag tror du och jag många gånger får tänka. Vi tar bild 5 här. Jag har lärt känna en underbar kvinna som heter Elise. Och det här är en händelse som jag gärna delar med mig. Därför jag tycker det står för så mycket. Elise Lindqvist är som ni kanske känner till henne lite granna. Hon är känd som ängeln på Malmskillnadsgatan. Och har ju ett uppdrag där att möta och ta hand om de prostituerade kvinnorna. Och jag är själv där. Alltid vid julafton, dagarna innan julafton, och vi delar ut de här sisters julpåsar. Och då ber vi för kvinnorna som kommer och får julpåsarna. Och det är heliga stunder, ska du veta. Det är heliga stunder. Gud är på Malmskillnadsgatan. Och Gud är hos de här kvinnorna. Jag berättade det igår kväll också att många av dem har sagt så här, att hade jag inte haft Gud i mitt liv så skulle jag ha varit död vid det här laget. De lever i fruktan i sitt arbete. Men de har ett hopp och lär att Gud ska vara med dem. Och vid ett tillfälle när Elise har varit på Malmskillnadsgatan så får de över en hel del smörgåsar och så som de vill gå vidare och dela ut. Och hon tar sitt team med sig. Så de går iväg. Den här lilla kvinnan som trotsar ondskans mörker och ger sitt liv för kvinnorna på Malmskillnadsgatan. Hon och teamet, de ger sig iväg till Sergels torg för att dela ut de här smörgåsarna som är kvar. Och när de kommer dit så pågår ett häftigt bråk mellan två gäng. De skriker att de ska slå ihjäl varandra. De börjar gå mot varandra och nu ser alla. Nu bryter det ut. Nu kommer ett häftigt slagsmål att bryta ut. Då är det något som händer inom Elise. Hon säger, jag kan inte förklara vad det är. Men plötsligt, säger hon, så blir jag som Tarzan. Jag tar smörgåsarna i näven och springer och ställer mig mitt emellan gängerna. Och skriker för full hals. Vad håller ni på med? Måste ni göra på det här sättet? Så trycker jag ner smörgåsarna i nävarna på killarna. Nej, de blir totalt överraskade och säger, får vi smörgåsar? Åh, men tack! Och sedan kommer fler killar och tackar. Eli säger till dem, ät nu och bli sams istället. Var vänner, det är mycket, mycket roligare. Hon ger resten av smörgåsarna till gängledarna och ber honom dela dem vidare. Efteråt så frågade teamet henne, hur vågar du? Hur vågar du kliva in i getingboet? Elise svarar att hon inte vet hur hon vågade. Men att hon vet vem det var som verkade i henne. Att det finns bara en och det var Jesus själv. Han gav kraften och han var den som ställde sig mitt emellan gängen. Hos Elise finns inte tanken om fruktan, om rädsla. Utan hon bara följer Guds andes ledning. Att han som är i oss är större än han som är i världen. Och den kraften, den hjälten, han bor i ditt hjärta. Han är den som övervinner fruktan och står emot allt utav oro som världen möter och som du och jag möter. Tron är inte någon mysgosefilt för dig och mig. Tron är det som är verksamt så att du och jag kan få leva i den här världen, men inte av världen, för att kunna fullfölja våra kallelser, våra uppdrag, det Gud har lagt i våra liv. Det här är inte gott. Men för att kunna göra det här så behöver du och jag, kära vän, vi kan inte gå omkring och vara rädda. Vi kan inte gå omkring och tänka, vad ska killarna i klassen säga när jag berättar att jag tror? Vad ska tjejerna säga, mina kompisar? Vad ska kollegorna säga? Och vad ska alla ursäkter som vi har? Nej! Du och jag behöver ta det här på allvar med vår tro. Därför att om vi lever med fruktan i våra liv så kan vi aldrig få uppleva det här. Att för varje steg vi tar så får vi se en glimt av himmelriket här på jorden. Jag är. Han drog ner himmelriket ner på jorden till dig och mig för att du och jag skulle få uppleva vem Jesus verkligen är. Det är stort. Det är mäktigt. Vi är välsignade syskon. Att vi har fått tag i det här. Att vi kan få leva med det här. Och därför så ber jag att den här predikan ska få ge dig en uppmuntran att det inte är fruktan som ska styra ditt liv, utan det är Jesus och hans löften och hans kraft i dina och mina liv. Amen. Amen. Jag tackar dig Jesus för att du är här och verksam. Jag tackar dig för att du ser till oss var och en. Och jag tackar dig Jesus för att du möter med våra behov. Du ser exakt vad vi kämpar med. Och jag tackar dig för att du fullföljer dina löften i var och en utav oss. I Jesu namn. Amen.